Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Peter och varmt välkommen till Hälsosnack.
Tack så mycket, jätteroligt att få vara med er.
Ja, jättekul och schysst att du kunde ställa upp på intervju så här med så här kort varsel. Vi kom ju på det här igår.
Mm. Ibland går det fort.
Ja,
ja, det är mycket som går fort nu.
Eller hur? Och det här blev ju en riktigt spontan idé och vi tycker att det känns så himla viktigt att alla som har någonting att bidra med och kan bidra i den här situationen som vi befinner oss i just nu med det här oroande läget med coronaviruset, att vi hjälps åt och verkligen hjälpas åt och sprida och bidra. Och då känns det ju jätteviktigt att vi som jobbar med att stärka hälsa och immunförsvar, så känns det ju superviktigt och angeläget att, ja, att vi ser till att bidra med det vi kan och vet.
Mm.
Så det känns toppen att ha dig med på tråden här idag.
Ja, och vi är ju satta inför en helt ny situation. Vi är många som är oroliga, som du säger. Men samtidigt så måste ju livet på något sätt fortsätta. I alla fall för oss som är friska. Jag menar, våra barn, de går i skolan, de har nationella prov den här veckan. Vi måste hålla igång våra jobb och samhället så gott vi kan. Så, och vi ska ju också försöka i möjligaste mån undvika att störa sjukvården i onödan nu också. Och då blir det ju extra viktigt att tänka på vad man kan göra själv och vad man kan göra för sina närmaste hemifrån, tänkte vi. Och därför så fick vi ju den här briljanta idén att höra om du kunde ställa upp så här med kort varsel och svara på lite frågor och ge oss lite råd om hur man kan hantera den här situationen. Men först, skulle inte du bara kunna presentera dig lite för våra lyssnare innan vi drar igång?
Jo, precis. Jag har ju aldrig varit med i Hälsosnack förut, så det är väl på sin plats. Jag heter alltså Peter Martin. Jag jobbar ju med något som heter funktionsmedicin. Och det har jag gjort sedan 2014 på en läkarmottagning i Göteborg. Innan dess har jag hållit på i 15 år med något helt annat, läkemedelsforskning, där vi försökte ta fram nya läkemedel då för hjärnsjukdomar som depression och schizofreni. Och efter det så när jag var färdig med läkemedelsforskningen kände jag då skulle jag bli distriktsläkare, tänkte jag. Men efter bara ett par år så gick jag in i väggen och var utmattad och sjukskriven i 2 år faktiskt för utmattning. Så jag tvingades att börja jobba med funktionsmedicin, kan man säga, efter att ha upptäckt att om man ändrade kosten så kunde man faktiskt bli mycket friskare, även från utmattning och många andra saker som jag led av. Så här står jag idag och tycker det är jätteroligt, härligt att se hur faktiskt många inom sjukvård, inom hälsovård tyr sig till funktionsmedicin, börjar förstå att det man gör där faktiskt kan vara en av lösningarna på de sjukvårdskriser och hälsokriser som vi faktiskt ser över en stor del av västvärlden nu. Och det vi gör i funktionsmedicin, det har ju ni säkert pratat om många gånger, det är ju att vi letar efter grundorsakerna till att folk blir sjuka istället för att bara dämpa symptom med läkemedel.
Just
så det är ett helt annat, ett annat sätt, ett annat paradigm kallar vi det.
Det är ju jätteviktigt. Och vi har faktiskt pratat en hel del om funktionsmedicin här i podden, eftersom Lotta och jag som hälsocoacher jobbar ju utifrån funktionsmedicinska principer och tycker att det är så klokt och smart just det här att man försöker ta reda på vad är grundorsaken, varför mår man dåligt och inte bara försöker dämpa symptomen, utan kan man ta reda på vad som i grunden gör att någon mår dåligt, är sjuk, har symptom och liksom rätta till det, så är det så otroligt mycket kraftfullare.
Ja, visst är det. Jag kan berätta en kort historia. När jag var AT-läkare heter när man skulle utbilda sig i Alingsås lasarett. Det här är över, det är nog så här 20 år sedan. Då stod jag där på någon nattjour och hade hand om sjukhusets avdelningar och akutmottagning i ung och grön som jag var. Men då började drabbades plötsligt av känslan, vad gör jag här? Varför står jag här? Och liksom, det är jättesynd om de som kommer in och är så sjuka. Men jag kände att jag var liksom i fel ände av processen. Jag skulle mycket hellre vilja ha varit i andra änden. Och där är jag nu då, så det känns mer meningsfullt faktiskt. Även om de som jobbar med akut sjukvård är jättestor nytta, inte minst nu i de här virustiderna.
Mm.
Men bara innan vi går in på det med viruset kan vi ändå bara nämna att 80% av sjukvårdsbudgeten går ju till kroniska sjukdomar normalt sett. Det kan ju förstås ändra sig ett år som vi har covid-19, men annars är det 80% av sjukvårdsbudgeten. Och 80% av de kroniska sjukdomarna, de kommer av epigenetiska mekanismer. Det vill säga, det är inte gener, genetik. Att du har en ärftlig sjukdom som gör att du får hjärtinfarkt eller diabetes. Nej, det har ju med livsstil att göra. Så om man tänker sig 80% av sjukvårdsbudgeten är kroniska sjukdomar. 80% är relaterat till livsstil. Och det är 64%. 80% av 80% är 64% som är livsstilsrelaterat.
Mm.
Och så undrar man då, hur mycket lägger vi av sjukvårdsbudgeten på prevention, att förebygga sjukdomar? Ja, det är 3% idag. Det är 3%. Så att det finns ett jättestort gap där mellan 64% och 3%. Och det måste vi bli mycket bättre på att täppa igen, så att vi lägger mycket mer på att faktiskt förebygga att folk blir sjuka i kroniska sjukdomar.
Mm. Och det här med epigenetiken, det tycker jag, det känns ju så himla så här powerful också, att det faktiskt finns saker som man kan göra åt. För att många gånger så får man bara kommunikationen liksom att det här är kroniskt, det går inte att göra någonting åt, du får bara lära dig att leva med det. Men nej, det finns ju massor man kan göra, bland annat för att stärka sitt immunförsvar och liksom att kroppen kommer i balans igen. Så att jag tycker att alltså det känns bara helt, helt naturligt att det där kommer, funktionsmedicinen, den kommer bara ta mer och mer plats i samhället, bara för att det är så klokt och det bara måste till en sån förändring.
Ja, jag håller med dig. Det bara måste till. Det kan vara enda lösningen på de problem vi står.
Mm.
I alla fall den bästa lösningen vi har nu. Om någon hittar på något bättre, så välkomna. Men just nu kan det vara så.
Mm. Mm. Och nu så känns det som att en av grundpelarna eller grundbultarna inom funktionsmedicinen, det handlar ju om att på olika sätt stärka sitt immunförsvar och stärka kroppens egen förmåga att komma i balans och komma i hälsa igen. Eller att liksom vara kvar i hälsa. Och det är ju extremt viktigt just i den situationen som vi befinner oss i idag. Så därför tänkte vi att du skulle få bidra med ditt perspektiv och med din kunskap kring hur kan vi idag på kort sikt stärka vår hälsa för att undvika att bli sjuka i det här viruset som härjar?
Mm.
Stor fråga.
Ja, visst. Men jag tror vi ska väl börja den änden att när det gäller covid-19 och andra virussjukdomar, så det är inte så att vi påstår att om man har stärkt sitt immunförsvar och lever en sund livsstil som passar en själv, så blir man aldrig sjuk. Nej, så funkar det inte. Men däremot så har säkert både ni och liksom jag har hört väldigt många historier om folk som har tagit på sig alla möjliga virus och och infektionssjukdomar. Och när de lägger om livsstilen med funktionsmedicinsk hjälp så gör de inte det längre. Då kanske de får ett virus om året eller inget alls. Det där kan jag själv skriva under på, att jag blir sällan sjuk numera. Så att det har ju, kan ju ha den effekten. Men det första vi ska säga här, det är ju att man ska lyssna på myndigheterna nu. Vi ska inte lyssna på Peter Martin och Lotta och Victoria bara, utan vi ska lyssna på myndigheterna och följa deras råd.
Mm.
För att det något av det allra viktigaste i det här läget med covid-19 är att vi inte sprider viruset vidare till de som är känsliga för det och kan alltså bli rejält sjuka. Och då pratar vi om gamla och människor med sjukdomar som hjärtsjukdom, till viss del lungsjukdom, diabetes och andra sjukdomar. Säkert en hel, om man vet med sig att man har andra sjukdomar och inte är frisk, så kan man säkert också vara i riskgruppen. Och när vi säger äldre, då är det ju framförallt de över 80 år. De har ju en hög dödlighet som kanske ligger på, jag för mig det var ungefär 16%. Så det är alltså en hög dödlighet om man insjuknar och blir diagnostiserad. Men även de över 60 år har en förhöjd dödlighet, och de över 70 ligger mitt emellan. Så det är verkligen inte läge att besöka moster Agda nu om man inte är väldigt försiktig. Och sen den andra grejen är förstås, förutom att inte samlas i grupper, och vi vet alla att det finns kontor som stänger ner, man jobbar hemifrån. Så jobbar vi själva på vår fanmedmottagning som finns nu i Göteborg och Stockholm. Att vi har bestämt att vi ska gå över så mycket vi kan till onlinebesök. Så vi använder videosamtal med våra patienter så ofta det går. För att inte bidra till att folk rör sig i samhället och kommer till oss och riskerar att vi smittar ner dem eller de smittar ner oss. Det andra är förstås hygien. Jag vet inte, har ni ändrat era hygienbeteenden senaste veckorna?
Ja. Jo, men det kan man väl säga. Jag la fram engångshanddukar som man tvättar direkt. Och så jag brukar vara noga att tvätta händerna, men jag menar att stå 20-30 sekunder, det är skillnad. Och gnugga på alla ytor på händerna och så. Så att jo, visst märks det.
Men det är precis, det var någon engelsk, amerikansk podd jag lyssnade på, då skulle man sjunga Happy Birthday-sången två gånger medan man tvättar händerna. Jag vet inte om ni har någon svensk variant på det.
Vi kör Blinka lilla stjärna, för det har de haft med sig från förskolan. Så att, vi var faktiskt ute här igår och rörde på oss, och då hörde vi den också från andra håll, och vi står och sjunger den också. Det är ganska trevligt.
Ja, svenskarna har aldrig haft renare händer än nu, det tror jag.
Nej,
jag såg på, det var väl Instagram eller Facebook, någon sån här litet meme om att det krävdes en pandemi för att lära folk att tvätta händerna ordentligt.
Ja,
ja, så sant.
Mm.
Ja. Sen är det förstås de som har symptom nu i form av, om man känner förkylningssymptom, feber eller torrhosta och börjar känna sig kymig, då är det ju jätteviktigt att stanna hemma.
Mm.
För då, man ska ju inte smitta särskilt mycket om man inte har några symptom alls. Om det, men det kan ju precis vara precis dagen innan det bryter ut eller något sånt. Det skulle man kanske kunna smitta en del. Men
ja, för det är ju ändå 14 dagars, vad heter det? Inkubationstid.
Inkubationstid,
ja. Så att då är det inte så mycket smitta då innan man får symptom.
Ja, fast inkubationstiden är inte i genomsnitt 14 dagar, utan man vet att det skulle kanske kunna smitta upp till 14 dagar. Det är nog vanligare att det smittas så där efter en 3-4 dagar, tror jag.
Okej.
Okay. Nej, inte smitta, utan att det bryter ut efter 3-4 dagar. Så jag tror att man säger mellan 2 och 14 dagar, så att det kan komma väldigt snabbt.
Mm.
Det har väl med, vet du, kan jag ha med smittdos att göra och så.
Mm.
Och en sak som är lite lurig här är också att man har ju sett att sjukvårdspersonalen i Kina blir värre drabbad än vanliga befolkningen då. Och det skulle ju kunna ha med att de utsätts för en mycket högre smittos när de går omkring i virusångor på intensivvårdsavdelningar och sjukhusavdelningar. Så det där är jätteviktigt att man värnar om sjukvårdspersonalen nu och att de är jättenoga med att skydda sig.
Intressant. Det kan alltså vara så att man får liksom en större dos virus på sig liksom.
Och under en längre period.
Just det. Så, ja. Vi får isolera oss, vi får tvätta händerna, vi får sluta ta oss i ansiktet som vi gör ett antal gånger.
Men det är så svårt.
Timmen.
Jag tycker det är jättesvårt. Alltså man tänker ju inte ens på det. Man bara, det kliar lite och så är man där med fingrarna. Ja, det såg jag också en meme på, att man har en sån här hundtratt på sig, eller så här husdjurstratt. Som man får gå
så. Som man sätter runt halsen. Och...
Ja, så att man inte kan peta sig i ansiktet. Det skulle jag behöva, jag är hopplös på så här.
Alla får en sån och ett munskydd.
Ja.
Nej, skämt åsido. Nej, men det är ju jätteviktigt och ja, men det är superbra att du poängterar det, därför att det här med att stärka sitt immunförsvar som vi också kommer att prata om, jag menar, först och främst så ska vi ju göra allt vi kan för att följa myndigheternas råd, tvätta våra händer och ha en bra hygien, hålla oss hemma och liksom, jag läser någonstans att social distansering, det kommer bli liksom the word.
Jag känner att jag sitter lite för nära dig nu, Victoria, men
ja, faktiskt. Du har inte satt på dig din tratt heller, Lotta.
Nej, vi sitter här och delar mick. Och sen är det ju det här också att man kanske känner själv, men jag kommer inte drabbas. Jag är ung och stark. Men det är ju det, man ska ju tänka på alla andra också, de som inte är, som du sa. Att man inte sprider det vidare och riskerar att smitta dem som... Och det är inte säkert man ser hur, om någon är i riskgruppen.
Nej, precis. Det kan man ju inte veta säkert. Och sen finns det ju en... studier som kom för några dagar sedan där man hade tittat på hur länge viruset överlever på olika ytor. Då kunde man ju se att det kunde leva, se om jag minns fullt ut, men det kunde leva på stål, tror jag, det kunde leva i ett par dagar, och på kartong i 24 timmar och 16 timmar på plast. Då kan ju viruset ligga där och så kanske det går att ta det, peta dig i näsan eller i munnen, stoppa fingrarna i munnen, så kan du smitta dig fast du inte tror att du har kommit i kontakt med något virus.
Jag tänker på alla mobiler, man går där, tvättar händerna jättenoga och så tar man upp sin mobil igen som är helt nedlusad med virus till exempel.
Det är de här mobilerna och förföljer oss. Ska vi prata någonting om behandling då? För att det finns ju inget läkemedel idag som kan användas mot viruset, tyvärr. Det finns ett läkemedel som heter Remdesivir. Och det är lovande när det gäller såna här RNA-virus då. Och man har testat det lite på coronavirus och nu har man snabbt flyttat det till fas 3-studier. Det vill säga man försöker titta i sjuka människor och se om det kan hjälpa då. Och man hoppas få fram data redan i april då. Så att det finns ju otroligt fokus på att försöka hitta läkemedel och det finns också fokus på att försöka hitta vaccin. När det gäller vaccin då så är det ju tyvärr så att vaccin, det vet ju från svininfluensavaccinet 2009 var det ju svininfluensa då. Då jobbade jag på vårdcentral, så jag minns att man fick gå ut och ta emot patienter i ambulansintaget och så, man fick skydda sig. Men då vet ni hur det gick med det vaccinet. Det blev ju tyvärr ganska många som fick narkolepsi som biverkan. Och det vaccinet togs ju fram kanske lite för snabbt då. Och därför är man väldigt rädd för att ta fram vacciner snabbt. Och det har att göra med att man ger vacciner till friska individer. Och då måste det vara säkerhet. Det måste ju vara nummer ett, va? Eftersom de är ju friska från början. Så det kommer ju säkert dröja... Ofta kan säkert dröja 2-3 år liksom, att ta fram vaccin. Det kanske skulle kunna gå... snabbare här. Men det finns också risk om man hamnar snett med ett vaccin, så kan det förstärka immunsvaret när man får i detta fallet då coronaviruset, som ju heter SARS-CoV-2. Det är ju viruset, och sjukdomen heter ju covid-19. Nej, då ska man kunna förstärka immunförsvaret på ett sätt som gör att man får mer symptom när man fick coronaviruset. Så att det är inte helt ofarligt vid ett vaccin som inte fungerar precis som det ska då. Ja.
Mm. Det kommer väl finnas en liten oro bland befolkningen kanske och låta sig vaccineras när det kommer fram ett sånt här vaccin, just för att man har svininfluensan i tankarna och hur det gick.
Ja, säkert. Det kan nog vara så. Men vi behöver ju, det vore väldigt bra med ett vaccin som fungerade och gjorde det skulle förstås, med tanke på vilka otroliga ekonomiska konsekvenser detta får för samhället. Och det kommer ju hålla på i ett antal månader, och ingen vet ju hur länge, men jag hade en idé om att korta ner det, att man skulle helt enkelt ta alla friska, frivilliga, unga människor, ställa upp dem på en rad och så smitta ner dem allihopa, och så fick de gå hem och vara hemma i 2 veckor, och så hade man liksom 2 veckor där det var väldigt många borta ifrån samhället, men de hade ju haft sjukdomen då. Men jag menar, det
då
där
blir det
är ju
gruppimmunitet, tänker du på? Att då skyddar vi dem?
Ja, sen kan ju de röra sig ut i samhället utan att smitta det vidare då.
Mm.
Om de har blivit immuna. Men jag menar, det där skulle ju, dels finns det ju etiska problem med det, och sen så skulle det ju vara ett jätteprojekt. Det hade kanske funkat i en diktatur som Nordkorea, men knappast i Sverige.
Mm. Men är det alltså så att om man har haft viruset och man har blivit immun emot det, är det så att man då inte kan föra smittan vidare? Man kan fortfarande inte vara bärare av det och smitta andra, fast man själv inte blir sjuk?
Nej, så vitt jag vet, så när du väl har haft det en gång så blir du immun. Det finns ju enstaka fall, det brukade göra i sådana här lägen, om man hör om någon som hade fått sjukdomen 2 gånger och så, men det tror jag inte tillhör vanligheterna här, utan det är ju så med de flesta virusinfektioner att du har det, sen har du ju en immunitet som kanske inte är 100% det, men som ändå är det som gäller. Så det har man haft viruset så kan man nog räkna med att man inte sen smittar någon, men man ska ju också hålla sig hemma då i någon vecka. En vecka efter att symptomen har tagit slut. Så det kan inte bara bli symptomfri och gå ut i samhället igen, för då kan du fortfarande smitta. Det där kan ändra sig. Så med forskningen kring viruset så kan det förhoppningsvis bli så att det blir en kortare tid. Att man kan säga att det räcker med att vara 3 dagar hemma eller någonting. Men i dagsläget vad jag vet så är det fortfarande 6-7 dagar man ska vara hemma.
Mm. Mm. Så helt symptomfri och sen hemma ytterligare en vecka?
Ja.
Mm. Men ska vi gå vidare in då lite mer i funktionsmedicinen och det perspektivet? Ja. Och dels då, vad kan man göra för att, som vi frågade innan, vad kan man göra kortsiktigt för att stärka sitt immunförsvar? Och vad man kan göra, om det finns, diskutera lite kring det här med olika näringsämnen. Går det att ens påverka sitt immunsystem?
Då får man tänka först på hur man ska se på detta, för att det mesta vetenskapen som man gör nu och som man baserar sina beslut på i konventionell medicin, då vill man gärna ha randomiserade kliniska kontrollerade studier då, där man ser att man har gett ett läkemedel så ser man att det funkar på den här gruppen av människor. Det är ju inte riktigt så vi jobbar i funktionsmedicin. Där är det ju otroligt individualiserat. 2 patienter med samma diagnos får ju aldrig samma behandling, utan det beror ju på vad de har för underliggande orsaker. Och det kan ju vara sånt som att vi tar hänsyn till hur mag-tarmkanalen fungerar, och det är just olika näringsbrister som vi mäter upp. Så man kan ju få depression om man har B12-brist. Du kan också få det om du har D-vitaminbrist, som exempel. eller av att du har inflammation som kommer från intestinal hyperpermeabilitet, alltså det vi kallar för läckande tarm. Det är inte kontroversiellt att det kan leda till depression längre. Och då gäller det att i funktionsmedicin att vi istället adresserar de underliggande orsakerna då. Så därför så blir det inte säkert bra sätt att bedriva forskning på med så här randomiserade kliniska studier, alltså kontrollerade studier där man har en placebogrupp, för att vi gör ofta så mycket. Det kan vara 15 saker, det vet ju ni själva som jobbar med detta, att man kan ju påverka livsstilen på många olika sätt med rörelse och sömn, råd kring sömnen så man sover bättre, och stressreduktion och inte minst kosten. Och sen kan man också jobba med näringstillskott om man mäter upp näringsbrister. Och så det är den ena biten, att vi jobbar på ett annat sätt och det är väldigt individualiserat. Medan den mesta forskningen när det gäller näringsbrister, den kan vara lite spretig så där när det gäller om man kan påverka immunsystemet. Till exempel C-vitamin kan vi prata om sen. Är det bevisat eller inte att C-vitamin minskar förekomsten av förkylningar till exempel? Ja, det finns olika studier som visar olika saker. Och varför då? Jo, för man har ju tittat på olika befolkningar, olika grupper. Det kan skilja mellan män och kvinnor. Det kan skilja i näringsstatus mellan de som fick detta. Så därför är det ju... Jag skulle inte vilja bli behandlad på basen av vad man har gjort i bara en grupp. Jag skulle vilja bli behandlad på basen av att någon tänker till, kan jag ha C-vitaminbrist? Kan jag? Och det hittar man faktiskt. I USA finns det studier i vissa grupper där 10% hade skörbjugg faktiskt. Mm-hmm. Så med tanke på hur kosten ser ut på en del ställen i USA så är det ju inte helt förvånande kanske. Men
man tänker ju här i Sverige, här borde ju inte folk gå runt med näringsbrister om man tänker rent generellt. Vi har ju så bra mat och vi har skolmat. Men ändå stöter vi på det här gång på gång, att folk har näringsbrister.
Ja, jo det gör vi. Och att man inte pratar mer om det, intresserar sig mer för det, det tror jag det har med själva paradigmet att göra. Att läkare läser bara 12,5 timmar nutrition under sina läkarstudier. 12,5 timmar i genomsnitt enligt den studie som publicerades för några år sedan. Så var det när jag pluggade medicin och så är det nu. Och det betyder att de kan väldigt lite om detta. Det fanns en, där jag pluggade fanns det en föreläsning som hette Vitaminer och kosttillskott. Den var på 2 timmar. Punkt. Mm. Ja. Så hade man pratat färdigt om det. Och då är det ändå så att de här vitaminerna och många mineraler, det är ju essentiella näringsämnen. Det är sådana man måste få i sig i adekvat dos för att leva och vara helt frisk. Det är de som liksom, det är de som har running the show, kan man säga, i kroppen. Det är de som ser till att hela din ämnesomsättning funkar, att olika omvandlingar av ämnen fungerar. Det är vitaminer och mineraler och spårämnen. Så det är inte konstigt att tänka att man har man brist på någon så skulle det kunna påverka till exempel immunsystemet.
För mig känns det som en helt självklar tanke. Att jag menar, det vi äter är ju det som bokstavligen skapar varenda cell i vår kropp som ska liksom stötta och liksom driva varenda process i kroppen. Och om man då inte får i sig det som alla de här processerna, alla de här cellerna behöver, då är det ju inte konstigt om det inte fungerar optimalt i kroppen. För mig är det bara en helt självklar tanke.
Ja, det är det ju för mig också. Och det som händer då när man börjar mäta detta, för det gör vi i funktionsmedicin. Vi mäter av, det finns nästan ett 50-tal olika essentiella näringsämnen. Så mäter vi alla utom kanske 6-7 stycken när jag jobbar då på alla våra patienter. Och då får man ju verkligen se att folk har verkligen näringsbrister. Och det är ju inte konstigt, för att dels så är inte kosten så heltäckande när det gäller alla näringsämnen som Livsmedelsverket till exempel påstår. Och sen är det så att många människor har problem med sin mag-tarmkanal. som gör att de inte har en optimal matsmältning. Det kan bland annat bero på en sån sak som SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, som vi hittar hos många av våra patienter som kommer till oss. Och det kan till exempel kan vara en kvinna som har haft kronisk järnbrist och brist på B12, och kanske man har hittat på vårdcentralen, för det kan man mäta där, och haft det i kanske 15 år och fått järninfusioner och fått B12-sprutor och tillskott och så av det. Och så frågar jag, men äter du allting? Äter du till exempel kött där det finns B12 och i rött kött finns det ju gott om järn och så? Ja, det gör jag. Ja, varför har du brist på detta då? Nej, men de säger att det är för att jag har stor mens, så, som jag har järnbrist. Och så säger de, ja, men jag sa till dem att jag har inte stor mens. Jo, men det har du nog. Nej, men det som händer sen då, det är att vi behandlar den här överväxten av bakterien i tunntarmen. Och i tunntarmen ska ju 90% av all näring tas upp. Så att när man har irritation där av bakterier, då tas inte näringen riktigt upp som den ska många gånger. Men när man behandlar bort dem, vilket vi kan göra med på olika sätt, både med kostförändringar och med läkemedel och så, då kan de plötsligt ta upp järn igen. Så att jag har sett hur många som helst som har haft lågt järn och så kallat ferritin, då järnlagren i kroppen, som utan att vi tillför järn, alltså järntabletter och sånt, så får de helt normala järnvärden på några månader. Så att ni förstår, det finns både där att det kan vara bristande intag och att faktiskt inte matsmältning funkar som den ska.
Nej, därför att man kan väl säga att de flesta i Sverige, de lider inte av kaloribrist, men man kan fortfarande lida av näringsbrist för att den maten man äter inte är så näringsrik som den borde vara. Och sen också att du är inte vad du äter, utan du är vad du absorberar. Så även om man äter näringsrikt, så har man då inte en mag- och tarmfunktion som klarar av att bryta ner och ta upp näringen, så kan man ju gå fel där också.
Ja.
Ja, och nu när vi ändå befinner oss nere i magen, så är det ju så att den största delen av vårt immunförsvar finns ju där också. Och tränas och jobbar och för att hålla sig ajour helt enkelt i magen.
Just det, det är säkert 60% av immunförsvaret som sitter kring tarmarna. Och det beror ju på att framförallt tunntarmen är ytan, kan ju vara som en badmintonplan av tarmen, för att den just ska kunna ta upp så mycket näring.
Ja, som precis, om man skulle veckla ut hela tunntarmen eller hela tarmslemhinnan, så skulle den vara stor som en badmintonplan.
Ja.
Helt otroligt.
Ja, och det är klart att då måste man ju också patrullera på andra sidan där inne i kroppen, så att det inte kommer in några rackare, bakterier och parasiter och gifter. Så.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Så att immunförsvaret är ju väldigt aktivt, inte minst i tunntarmen. Och det består ju framförallt av vita blodkroppar. Man kan säga, vad är immunsystemet? Ja, det är en fysisk barriär som hud, alltså celler som sitter väldigt tätt ihop och skyddar oss. Så att vi till exempel kan ta ett bad i en sjö utan att det rinner in vatten i oss. och för den delen andra små organismer. Och sen har vi ju tarmslemhinnan, är ju en annan, ett annat exempel på fysisk barriär. Sen har vi biokemiska barriärer, som till exempel olika sekret i tarmarna. Vi har alltså mukus, slem i tarmarna, och i munnen kan vi känna saliv, och vi kan tänka på att vi har magsyra i vår magsäck som ska döda bakterier och svampar och parasiter, som också är en barriär. Och sen har vi immuncellerna som är olika lymfocyter och leukocyter, alltså vita blodkroppar kan vi säga är immunceller av olika sorter. Vi behöver inte gå in på alla detaljerna här. Och sen kan de tillverka antikroppar då. B-lymfocyterna kan tillverka antikroppar som är som små Y-formade molekyler som kan binda till ämnen som kan binda till bakterier och andra virus och så. Så där har man immunförsvaret då. Och då kan man fråga sig om vilka näringsämnen som kan vara inblandade här. Ja, för det första så är det ju stor omsättning på de här immuncellerna. Det bildas ju i en rasande fart, för att de dör ju på jobbet kan man säga, många av de här immuncellerna. Och då finns det ett gäng näringsämnen. Och om man tittar, om vi tar en så här enkel sak, vad tycker Livsmedelsverket att man får säga om näringsämnen? Alltså, man går till myndigheterna då, så har ju de en reglering kring kosttillskott med vitaminer och mineraler och så. Vad får man påstå? Du får inte påstå vad som helst. Det är väldigt hårt reglerat. Men då får du påstå att för ett normalt immunsystem så behövs vissa saker, och då får du påstå det. Och för, det kan vara följande ämnen jag har hittat då. Det är C-vitamin får man påstå att behövs för ett normalt immunsystem. D-vitamin, B6, B12, folsyra, järn, selen, zink och kanske koppar också var med. Så det finns en hel del ämnen där man liksom otvetydigt kan säga att de bidrar till ett normalt immunsystem som är okontroversiellt. Så, men det är den ena sidan av det, att man, de här ämnena måste vi ha i tillräcklig mängd. Och den andra sidan är då, skulle man kunna ta de här ämnena i högre dos och på så sätt boosta sitt immunsystem då? Det är ju en annan del av det, eller hur?
Ja, men till exempel, ja, men som vi har ju hört nu, C-vitamin, ja, men det är ju någonting som oftast man pratar om när det gäller att man är förkyld eller sjuk. Och så har jag läst nu också att i Kina så har man testat höga doser av C-vitamin mot covid-19. Och det har jag ingen aning om det är sant eller inte, eller om det bara florerar. Men det är i alla fall något som man har hört.
Ja, jag har sett det. Jag har inte gått och läst på extra om det, så jag kan inte säga något om C-vitamin. Nej. Verkligen hjälper där, men det är klart man provar allt man kan. Det är en antioxidant, och när man tänker på att det är en infektion så blir det precis som om vi utsätter oss för hård träning, då skapas ju något som heter oxidativ stress i kroppen. Man kan säga att den oxidativa stressen, det är på kemisk nivå, alltså att vi blir utsatta för till exempel fria syreradikaler som kommer ifrån våra mitokondrier, de här små energifabrikerna då. Precis som när vi eldar ved i spisen så blir det ju rök och aska och så. Det måste ju tas om hand på något sätt, det måste ju bort, va? Och de här fria syreradikalerna vid oxidativa stressen, de måste tas om hand av antioxidanter. Och C-vitamin är ju en sån bra antioxidant som kan binda till dessa. Men samma sak som händer när vi är ute och tränar hårt, det händer ju även om vi får en infektion. Det blir också mer oxidativ stress, och det beror delvis på att de här små vita blodkropparna som äter upp virus och bakterier och så, de använder friare syreradikaler som ett sätt att döda de här ämnena, bakterierna och virusen då. Och då kan det bli mer av den varan. Och därför så kan man tänka sig att det skulle kunna förklara varför C-vitamin då, om vi börjar med det, skulle kunna förbättra utfallet till exempel vid lunginflammation. Så C-vitamin är ett sånt exempel. Och man har sett att det är till och med så att C-vitamin kan halvera mängden förkylningar hos fysiskt aktiva människor. Och även om man inte kan påverka hur många som insjuknar i förkylning, som är också en virussjukdom, med C-vitamin i stora grupper, så kan man det i vissa grupper. Och sen har man ju sett att längden på förkylningen kan minska om man ger högre doser C-vitamin då. Så med till exempel till barn, om man ger 1 gram C-vitamin så kunde längden på en förkylning minska med 17%. Gav man 2 gram per dag så kunde det minska med 25%. Så det är ganska stor minskning i vissa studier då. Men det här är ju inte studier där man har jobbat funktionsmedicinskt och anpassat doser och valet av ämnen efter vad just den här personen har för brister då.
Mm, för då tänker du lite så här att vissa i den här studien hjälpte C-vitamin för, medan det då verkligen inte verkade ha någon betydelse hos andra. Men då är det kanske så att de här som då inte blev hjälpta av C-vitamin, hos dem var inte C-vitamin liksom flaskhalsen i sitt system så att säga, utan där berodde deras nedsatta immunförsvar på någonting helt annat, och därför så hjälpte inte C-vitamin just i det fallet.
Ja, precis. Så att allting blir liksom utspätt om man i studien tar med människor som inte är hjälpta av substansen.
Mm. Alltså egentligen ska man ha då människor som är helt näringsoptimerade på alla sätt, liksom exakt likadana biokemiskt, och sen testar man en substans.
Då hade det funkat att använda en sån studie där man så här randomiserad, kontrollerad studie. Så. Precis.
Mm. Mm. Men nu har vi ju den här biokemin att ta hänsyn till, tyvärr. Fast det är det som gör det så spännande, ja, det också. Att vi är inte likadana allihopa.
Visst är det, men vi måste också ta hänsyn till det när vi bedriver sjukvård och hälsovård. Och det vi ser är att av alla de här ämnena jag räknar upp då, ämnen som kan vara inblandade i immunförsvaret kan vara A-vitamin, C-vitamin, D-vitamin, B6, B12, folsyra, järn, selen, zink, koppar. Vi ser ju att jättemånga människor har ju brist på vart och ett av de här när vi mäter det. Och då undrar jag, då tänker man så här, skulle man kunna ge de ämnena då och så får man en starkare immunförsvar? Jag kan inte stå och säga att ja, men ta det så kommer du få ett starkare immunförsvar. Men man kan ju resonera lite själv, du som lyssnar på detta. Vad tror du om ditt eget näringsstatus? Har du näringsbrister? Det kan du fråga dig av någon anledning. Och sen, vad är nedsidan med att ta kosttillskott för de här sakerna? Inte minst nu i virustider då. För att immunförsvaret ska ha ämnen som vi vet att det behöver. Ja, då vet vi att när jag jobbar så är det 70% av mina patienter. Den vanligaste patienten är kvinnor mellan 30 och 65 år. 70% av dem är vegetarianer. Eller några är veganer till och med. Det var ingenting jag kände till när jag började jobba med funktionsmedicin. Men det är stor överrepresentation där. Och det jag ser är att de ofta har näringsbrister. Och när man lär sig om näringslära så är det inte så konstigt. För att det är mycket svårare att få i sig flera olika näringsämnen om man äter vegetariskt eller veganskt. Så för mig har det blivit så med åren när jag har mätt på så många att äter man vegetariskt eller veganskt så är det en riskfaktor för att få näringsbrister och olika symptom baserat på det då. Inte minst zink är ju svårt att få i sig i vegetarisk kost. Järn, B12 finns ju inte i vegetabilier, så att det måste man ju ta tillskott till om man äter veganskt. Och där ser vi många med brist. Även B6 är vanlig brist. Det finns ju gott om i kött, B6. Så de som äter kött får mycket mer lättare i sig B6. Sen är det ett annat problem med att det är så få som äter lever idag.
Jag tänkte nästan säga det. Jag, när du sa det här och jag bara, jag gjorde en stor sats leverpastej på nötlever här i helgen. För jag tänkte att det är någonting bra nu i de här tiderna. Nu tyvärr, familjen är inte lika entusiastisk över leversmaken. Jag tycker det är supergott också. Men det är ju så nyttigt. Ja.
Nej, har du kommit på något annat sätt att lura i dem lever då, utan att de känner smak?
Ja, men man kan ju skära, ta så här lite så halvfrusen lever, skära i små kuber och så kan de svälja dem så här hela också. Fast man får ha ganska små bitar. Det är väl inte så bra för, vad heter det, matsmältningen att få för stora bitar mat heller i magen.
Men sen kan man ju också späda ut, ta lite lever som, och tillsammans med köttfärs och göra krydda med tacokrydda. För det, känner barn smaken av tacokrydda, då äter de.
Hemmagjord tacokrydda. Ja. Smart, det ska jag testa.
Ja.
Vad smart. Ja, det var jättebra tips, det ska jag ta med mig också. Jag brukar handla kött på en lokal bondgård här ute som är fantastisk. Men de har faktiskt börjat sälja köttfärs med lever inblandad i nu, äntligen. Så det är otroligt bra.
Ja, verkligen. Toppen.
Och där, varför ska man äta lever då? Jo, det är för att det innehåller en del näringsämnen som man har väldigt svårt att få i sig på annat sätt i tillräckligt mängd. Och det innefattar A-vitamin som faktiskt lagras upp i levern. Och det är vitamin B2, riboflavin, är jätteviktig för kroppens energiproduktion och fettförbränningen inne i kroppen. Finns framförallt i lever mer än i något annat. Kolin som är nästan som en B-vitamin, som har man brist på den så har man ökad risk att få fettlever. Att fettet kan inte komma ut ur levern, då blir man förfettad lever. Och man kan fortsätta, folat, folsyra finns jättemycket i lever.
Järn.
Och frysen. Järn, absolut. Koppar, zink. Det,
och till och med C-vitamin finns det i lever.
Till och med C-vitamin faktiskt. Det är väl ett av de organen som innehåller mer C-vitamin, ja. Och det, då tycker folk det är konstigt, men varför ska alltid det här finnas i lever? Liksom? Vad är det med det? Jo, för att människan alltid ätit lever. Alla rovdjur äter ju lever. Och de gör det först för att det är mest näringsrikt. Det är inte något konstigt alls. Det konstiga är att vi inte äter lever nu, men det har ju att göra med att vi inte får lära oss att göra det när vi är små.
Jag är glad att du tog upp lever, för vi skrev ett Instagram-inlägg i lördags där vi gav några av våra tips för hur man ska hålla sig frisk och boosta sitt immunförsvar. Och då tog jag upp just det här med lever och att det faktiskt är ett superfood. Så jag tycker att vi måste börja prata om lever som ett riktigt superfood. Det är inte bara de här acai och bärpulverna och så som är superfood, utan lever är verkligen,
det är snarare det som är
ett riktigt superfood, eftersom det finns så mycket viktiga näringsämnen i.
Ja, och det tycker jag också är bra att säga, just att det handlar ju inte bara om att vi ska äta massa piller för att få i det ett liksom kosttillskott, utan det mesta finns ju i bra mat.
Ja, precis. Det är ju grunden. Och när det gäller lever, man kan ju bara tipsa om att om man inte gillar nötlever då ska man ju inte stoppa där. Man får ju prova att äta till exempel lammlever. De är betydligt mindre än nötlever förstås, men de finns till exempel i saluhallar, så kan man hitta lammlever. Sällan på ICA förstås. Men
kycklinglever.
Och sen kan man ju äta,
också lite mildare. Nej, men man kan börja där i alla fall. Så gjorde jag för några år sedan. Och nu är jag på nötlevern. Så att
ja, det har gått levertrappan upp.
Ja.
Nej, men absolut. Kycklinglever är ju jättebra det också. Jag tänkte, är det okej om jag pratar lite om A-vitamin också?
Absolut.
Jag gör det.
A-vitamin mäter man ju nästan aldrig på en vårdcentral eller i sjukvården om man har brist på det. Som vi sa så finns det framförallt i lever. Så jag tror att vi vet inte riktigt hur många som har brist på A-vitamin. Men man kan ju få lite hintar genom att man kan titta på sin hud. För att A-vitamin är väldigt viktigt när det gäller celldifferentiering. Det handlar alltså om när kroppen ska tillverka till exempel nya hudceller, då måste de ju utvecklas på rätt sätt och bli till rätt typ av celler och skikta sig på rätt sätt för att det ska bildas en snygg, fin, inte inflammerad, väl befuktad hud som inte känns torr och skrovlig. Då kan man titta på baksidan av sina överarmar och se om man har röda små prickar här, upphöjda prickar. Det kan vara lite rodnad runt omkring också, men det kan kännas lite skrovligt i värsta fall. Och det finns olika stadier av detta, men är det riktigt uttalat, då kallas det keratosis pilaris. Keratosis pilaris, så det har ju med keratos, det har med keratin att göra. Det är det som finns i yttersta lagret av huden. Och pilaris, det har att göra med att det är små, små piggar upp. Så har man det, då kan man mycket väl ha brist på A-vitamin eller zink. För zink och A-vitamin, de jobbar tillsammans i kroppen kan man säga. Så det kan vara ett tecken som man kan hålla utkik efter. Och många får höra då när de kommer till vårdcentralen att nej, men du får smörja in det där bara. Men det ser vi att hela tiden att när vi får folk att komma mer i balans och få färre näringsbrister så går det där bort, keratosis pilaris.
Mm.
Så det kan vara ett sätt. Det andra är att A-vitamin också har en tydlig stimulerande effekt på immunförsvaret. Så det stimulerar till slembildning till exempel i mag-tarmkanalen. Och det stimulerar till bildning av sådana här T-regulatoriska celler som är, man kan säga, immunsystemets poliser. Det är de som säger till vad de andra vita blodkropparna ska göra. Så man kan få en balanserande effekt på immunsystemet. Och det finns inte jättemycket studier på detta, men annat än i U-länder finns det en del studier, för där är det så vanligt med A-vitamin. A-vitaminbrist alltså. Ja, hos barn. Och då kan man ju se, om man ger dem A-vitamin så kan de bli mindre sjuka i olika sjukdomar. Men till exempel i mässling har man sett att man kan minska insjuknandet. Men då, mycket möjligt är ju det att det är gjort i U-länder då, så att vi kan inte säga att det kommer att våra barn, om vi ger dem A-vitamin, kommer att få mindre coronavirus. Men någonting som funktionsmedicinarna i USA brukar prata om, det är att man kan ta höga doser A-vitamin en kort tid om man känner att man håller på att bli sjuk. Du känner att någonting är på gång. Och det de pratar om är att man kan ta 50 000 enheter A-vitamin två gånger om dagen. De säger upp till 5 dagar och så, men det kan kanske räcka att göra det ett par, 3 dagar. För att liksom kicka till immunförsvaret. Och det där har inte jag tittat om det finns studier på det, men jag har prövat själv och jag har min egen erfarenhet är att ja, det skulle nog kunna funka faktiskt. Jag har lyckats vända det där genom att göra så några gånger, men jag tar då också extra D-vitamin, för om man D-vitaminbrist så ökar risken för A-vitamin intoxikation liksom, om du skulle få för mycket, och A-vitaminbrist så ökar risken för D-vitamin intoxikation. Så det är bra liksom att de två går hand i hand. Och så får man ju tänka på att om man är gravid eller är på väg att bli gravid, så ska man absolut inte ta A-vitamin i höga doser i kosttillskott, för det kan ju ge missbildningar då.
Mm.
Men jag tänker på torskleverolja är ett bra tips då, för där finns ju både A och D tillsammans.
Ja, precis.
I ett och samma.
Ja, det är väl 10 gånger mer A-vitamin än D-vitamin i det, tror jag. Och det, där får man ju verkligen A-vitamin. Så att jag tror att torskleverolja kan vara jättebra.
Mm. Om man står ut med smaken. Det finns ju kapslar förstås.
Mm.
Men jag kör lite mer hardcore.
Ja, men såklart. Så jag,
eller hur?
En del skulle du säga då, ja, men jag äter ju morötter.
Ja, men precis. Om man äter en massa morötter, då får man ju se beta-karoten.
Just det. Och räcker inte det då? Ja, det skulle det kunna göra, men man får ju ha lite tur kanske. För att då ska ju beta-karotenet omvandlas till det aktiva A-vitaminet som heter retinol. Och det är kanske 45% i befolkningen som är dåliga på det. Nästan hälften alltså av befolkningen är dåliga på det. Och har du en dålig gen för att omvandla betakaroten till retinol, A-vitamin, då har du 30% minskning av omvandlingen. Och har du två dåliga gener, då har du 70% minskning. Så det blir inte så mycket A-vitamin då. Så om man vet om vilken gen man har, kanske man kan gå på morötter och vara säker på att det borde funka då. Men annars så är det ju lite vanskligt.
Mm. Men det är väl av den här anledningen som just animaliska produkter faktiskt kan stötta vår hälsa och vårt näringsintag så mycket jämfört med det du sa när du ser brister hos veganer och vegetarianer. Just för att i animaliska produkter då finns näringsämnena i sin mest lättupptagliga form för oss människor. Så dels är det här med A-vitaminet, men det är med järnet och B12 och annat. Så att man kan också ha en genetik som gör att man faktiskt inte så lätt kan omvandla den näring som då ändå finns i grönsaker och liksom växtbaserad mat. Håller du med om det?
Ja. Ja, så är det ju. Det gäller ju även till exempel omega-3 då, där om man tror att man får omega-3 från linfröolja till exempel, så får man också ha tur. För det är bara några procent som omvandlas till DHA, EPA och DHA, de här långa omega-3 som är de man kroppen använder. Och jag tjatar om det att DHA, den långa omega-3-fettsyran som finns i fetfisk, och den utgör 8% av torrvikten av våra hjärnor. 8% av hjärnans torrvikt är den omega-3-fettsyran.
Mm.
Så det är enormt viktigt. Och jag ser barn som har ätit vegetariskt eller veganskt som kan ligga på jättelåga nivåer av DHA och omega, de här långa omega-3-fettsyrorna, som gör att jag tror att det absolut hänger ihop med det de söker för, det vill säga ADHD, och att de kan vara aggressiva och så tyvärr. Så att jag tycker den här vegantrenden och vegotrenden som är nu, den måste ha en motvikt i att man måste ta ansvar för, inte minst för barnen, att de får i sig alla näringsämnen. Och det kan man ju inte veta om man inte mäter det.
Nej. Det här måste vi definitivt prata mer om framöver. Nu när vi har liksom etablerat kontakten här kommer det ju, vi inte släppa dig, Peter. Det kommer bli fler avsnitt.
Nej. Ja, det ser jag fram emot.
Ja, men vad bra, Peter. Har du någonting mer så som du vill säga kring det här, vad vi kan göra för att stärka och balansera vårt immunförsvar?
Absolut, vi har ju pratat om ganska så specifika saker, olika näringsämnen, och det finns förstås många mer grundläggande saker som är ännu viktigare, och det är ju till exempel sömn. Så jag tycker nu i coronatiden när hela samhället bromsar in att även du som lyssnar ska fundera på, kan du bromsa in även på kvällarna och sova mer och kanske stänga av Netflix någon timme tidigare och få till en god nattvila? För det tror jag påverkar immunförsvaret positivt. Andra grejen är ju stress, och det kan ju vara en stress av att vara utsatta för det här hotet, men det kan också vara så att faktiskt på vissa arbetsplatser blir mindre av meningslösa möten och att man fokuserar på det som faktiskt är viktigt. Jag tycker också att man ska satsa på att få till mer samvaro i familjerna, se till att man lagar mat och äter tillsammans. Inte bli sittande framför tvn eller datorn, utan försök att samla hela familjen. Och när man gör detta, så förstås om man undviker processad mat, så kan man ju få ett bättre näringsvärde genom att laga maten från grunden. Sen upplever jag själv att när jag har sovit lite dåligt, då får jag lite mer sötsug. Så kanske äter sockerinnehållande saker på kvällen och sover lite dåligt igen, för det är lite stressigt. Och då blir jag ofta sjuk på morgonen. Då kan jag känna hur det är skrovligt i halsen.
Mm.
Så jag är övertygad om att socker kan trycka ner immunförsvaret. Och det finns några studier där man har sett att vita blodkroppar funkade sämre. Något dygn efter att man hade intagit en stor mängd socker då. Mm. Jag vet inte, har ni märkt något sånt?
Alltså jag märker det på min dotter. Hon blir alltid snorig när hon har varit på barnkalas. Så när hon snorig några dagar efter. Och jag märker det ju själv också, absolut.
Mm. Jag märker det också själv när jag har ätit för mycket sött någon helg. Inom citationstecken när jag bestämt mig för att unna mig.
När man faller dit.
Då mår jag sämre dagarna därpå. Och jag känner mig att jag får lättare någon infektion eller förkylning. Eller bara känner mig hängig så. Så det känner jag jättetydligt just i de här tiderna. Att nu finns det inte utrymme för att unna sig det där. Utan nu ska jag bara unna mig att boosta med sånt som gör gott. Och just det som du sa med sömnen, det känner jag också är så otroligt viktigt. Så det har jag verkligen själv tagit fasta på. Jag lägger mig absolut senast 10:00. Annars så kan jag slarva och komma i säng vid 10:30, 11:00, men inte nu. Och sen så också stänga av bildskärmen i god tid och liksom yoga och varva ner för att verkligen ladda för en god nattsömn. För det är ju där mycket av magin i vårt immunförsvar händer.
Men jag måste bara ställa en till fråga, för du nämnde det här med jämförelse med när man tränar hårt, att det blir oxidativ stress i kroppen. Tycker du att man ska ut och träna hårt nu och springa om man är frisk, förutsätter vi helt klart här, att man känner sig pigg och frisk? Eller ska man ta det lite lugnt och vila lite mer och, så att man inte stressar kroppen? För att på lång sikt är det ändå bra att träna, eller hur?
Jag är ju för att man ska träna. Det man gör när man stressar kroppen genom träning, då är att man lite grann skadar den. Man skadar muskler och senor och så. Men sen måste de ju byggas upp och bli ännu starkare för att klara av påfrestningen nästa gång då. Jag tror att det man ska tänka på är kanske att man inte ska ta ut sig så mycket så man inte känner sig återhämtad dagen efter. Utan dosera träningen. Så att du känner att du är återhämtad. För annars så tror jag att det också kan leda till att du överlastar kroppen. Om du känner att du har kört ett stenhårt pass, vad det nu är, löppass eller innebandy eller något. Och du inte riktigt är i form för det, för du kanske har levt en väldigt stressig period. Då tror jag att det också kan bidra till en ökad risk att bli sjuk. Det är i alla fall efter min egen erfarenhet. Men jag brukar också prata med mina patienter om när det gäller träning att man kan tänka evolutionärt, för det gör vi när vi jobbar på FanMed då, min mottagning där vi är ett antal läkare nu, men vi tänker alltid evolutionärt. Och då är det ju så här då att man tänker att när människan var på savannen, om vi satt still i flera dagar på raken eller en vecka eller något, vi sitter mest still, vad betyder det för kroppen då? Vad är det för signal vi sänder till kroppen? Ja, det är att oj, varför sitter hon still? Det finns nog ingen mat på savannen, det är nog torka nu. Okej, vi får stänga ner allting som inte är viktigt, immunsystemet och läkning och så, för att nu ska vi bara överleva här några veckor. Medan om vi rör på oss, då sänder du signalen att oj, hon springer omkring här på savannen och rör på sig. Det är bäst vi sätter på läkningen nu, för att hon kommer ju skära sig på grässtrån och vassa kvistar och sånt. Så att man kan ha en sån väldigt enkel bild, och när man berättar det, den lilla storyn, så brukar folk förstå själva att ja, men så måste det ju funka.
Mm. Ja, men verkligen. Och sov ordentligt när du har tränat. Se till att, för det märker jag, tränar man hårt och sen inte sover, det är också samma sak. Då kommer det här skrapet i halsen som ett brev på posten.
Ja, många tränar också för sent. Jag tror rent evolutionärt så var vi inte ute och sprang på kvällarna efter 7:00 i mörkret i Afrika. Där vi alla bodde tills för 100 000 år sedan. Så jag tror egentligen vore det mer idealt att träna tidigare på dagarna, gärna på förmiddagen eller vid lunch och så, men det kan ju vara svårt att få till det för många, men man kan jobba åt det hållet och se hur det påverkar en sömn, för många sover ju betydligt bättre om de tränar tidigare.
Jag har gått mer och mer åt det hållet också.
Och bara att komma ut, och man tränar utomhus också så att man får både frisk luft och får dagsljus tidigt på dagen och så, så borgar ju det också för en god nattsömn sen.
Ja, det finns många enkla livstidsknep. Jag tycker summan är väl att vi ska tänka att vi ska pröva mer. Alla som lyssnar, pröva och gör på ett nytt sätt. För om man inte gör på ett nytt sätt så kommer inget nytt hända.
Nej.
Nej.
Bra.
Perfekt.
Tack så jättemycket, Peter, för att du med, återigen så kort varsel kunde komma hit och prata med oss och lugna ner oss lite.
Ja, tack själva. Det har varit roligt att prata med er, och det är en stor belastning på samhället, men jag tycker det är fint att se hur alla sluter sig samman och vi hjälps åt. Så tror jag vi kommer faktiskt ha lärt oss en hel del nyttiga saker framåt hösten när vi börjar trassla oss ur detta förhoppningsvis.
Mm. Det är faktiskt så det känns, som att det är tuffa, oroliga tider och motigt på många sätt, men det ger också en hel del nya insikter och lite nytt hopp på sätt och vis för oss och liksom mänskligheten på något sätt.
Mm. Om inte annat så har alla lärt sig att tvätta händerna.
Ja.
Bara en sån sak.
Ja. Bara en sån sak.
Ja.
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 Ja, tack, men tack så mycket, Peter. Hoppas vi får prata med dig igen snart.
Ja, vi hörs igen.
Det gör vi. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.